poddarna Reb och Nin. Det här är premiäravsnittet.
Precis, välkomna.
Dan Park, eller Dan Park, jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Har du hört någonting om det?
Nej, jag är lite isolerad här på ön.
Nej, för att han ställer ut på ett galleri i Malmö som är liksom känt för att vara, vad ska man säga, ett knäppigt ställe nästan. Eller han tycker om att ställa ut provocerande namn, den här galleristen. Och Dan Park, eller Dan Park, han har gjort sig känd för att göra street art som är, alltså jag vet inte ens om jag skulle vilja kalla det för konst. För att det är liksom affischer där han för ut hatiska meddelanden. Alltså det kan vara allt från typ neger gå hem och okay. Så ett stort hakkors. Att det är liksom en pappa och ett barn och så står det liksom att ja, du vet Mohammed att du måste infiltrera det svenska samhället så att ingen tror att det är du som har bombvästen på dig. Alltså det är massa sånt där. Fruktansvärt. Mm. Och
alltså det är ju liksom frågan, vad motiverar han det med? Alltså speciellt om han nu tar den här Dan Park liksom. Mm. Vad liksom han tycker att det är i det som är konst. Eller liksom, vad är hans motiv till att ta in en sån konstnär?
Jag vet faktiskt inte. Han har en jättedålig hemsida så att man kan liksom inte få någon info om det.
Nej.
Och det enda som finns på Gallerias Facebook-sida, det är liksom vernissagekort typ.
Ja. Nej, men jag tittade lite som snabbast här bara på nätet och det var liksom så luddiga artiklar som hade skrivits om det, så jag förstod inte riktigt vad är det som har hänt eller liksom.
Det som har hänt, det är att Dan Park ställde ut hos den här galleristen.
Mm.
Och då är det massa människor som har anmält honom för, alltså både galleristen och Dan, för hets mot folkgrupp.
Ja.
Och det som hände då var att polisen gjorde ett tillslag på vernissagen. Och bar ut flera tavlor som var, alltså, som misstänks då vara hets mot folkgrupp.
Ja.
Och då har även Dan själv och galleristen blivit åtalad för det här.
Mm.
Och man har liksom inte fått se verken, vad jag förstår.
Nej.
Så det är ju lite svårt för oss som inte har sett dem att liksom uttala sig. Men det låter ju, om man kollar på hans liksom vanliga produktion, så låter det ju som att det verkligen skulle kunna vara det. Och polisen är ju inte direkt kända för att de tar i hårdhandskarna mot hets mot folkgrupp, eller hur?
Nej.
Så det känns ju som att om de väljer att lyfta ut flera verk på plats, så är det så övertydligt att det inte finns liksom.
Ja, och speciellt om de gör det liksom innan allmänheten har fått se dem.
Mm. Ja, eller hur? Och alltså det är hans verk, tycker jag, går lite i en riktning som människor som inte riktigt är så konstintresserade, alltså deras bild av vad samtidskonst är, tycker jag ofta liksom kokas ner till, ja, men det är bara provocerande för att få uppmärksamhet. Kan du känna igen dig i den kritiken?
Ja, absolut. Det tycker jag. Alltså de fall som liksom tas upp, det är ju ofta sådana. Mm. Tycker jag i alla fall. Samtidskonst.
Ja, och generellt om man tittar på media så är det väl ofta så att om det lyfts upp på en stor och får stort utrymme i media, så handlar det väldigt ofta om hiskeligt mycket pengar. Alltså att Damien Hirst har sålt sina verk på auktion som gick för si och så här många miljoner, miljarder liksom. Eller så är det den här typen av provokationer.
Ja.
Allt annat liksom hamnar i någon slags mediebrus. Och det tycker jag är lite synd. Eller väldigt synd. Ja. Men det är också så här, om man tittar på de här skandalerna eller omdebatterade konstnärerna som har varit den senaste tiden, så har vi ju också ett exempel med Carolina Falkholt. Alltså jag vill verkligen inte blanda ihop de två och säga att de är två provokatörer, liksom samma skrot och korn, för det tycker jag verkligen inte. Det är ju en, då har ju liksom den här vad ska man säga, om man skulle tilldela dem ett varsitt politiskt parti, så skulle man ju säga att Dan var liksom, jag skulle nog kanske inte säga Sverigedemokrat, jag kanske skulle säga svenskarnas parti. Alltså mer av nazistisk härkomst, eller mer uttalad kanske man ska säga. Och Carolina Falkholt som feministiskt initiativ. Alltså båda har en väldigt stark målbild över hur samhället ska vara och hur samhället ska förändras. Skillnaden är väl att Carolina Falkholt lyfter upp ett ämne som inte skadar någon. Men de är liksom alltså lika aktivistiska på det sättet.
Ja, alltså skillnaden mellan dem ligger väl liksom i avsikten.
Ja, precis.
Vad jag kan säga. Alltså, hon vill ju kanske belysa ett, ska man säga, ja men ett problem eller en konstig...
En struktur.
Ja, en konstig struktur i vårt samhälle. Medans, om det nu är så att han, Dan Park har det som avsikt att liksom bara provocera. Då blir ju det hets mot folkgrupp. Men om han däremot liksom skulle ha gjort de här verken med avsikt att belysa liksom en väldigt sned konstig bild av samhället eller liksom dåliga värderingar, då är ju det en...
Det är en annan sak, ja.
Ja.
Jag tror att det är väl också så att Carolina Falkholt då, kan vi ju säga att hon har blivit uppmärksammad den senaste tiden för att hon har målat snippor lite här och var, bland annat på några skolor. Och de här snipporna har då varit ganska abstrakta och liksom försökt att lyfta upp och belysa det här med att snoppar finns lite överallt, alltså på skulpturer, och det ses inte som något problem. Men så fort vi ser ett naket kvinnokön så blir det någonting pornografiskt eller vulgärt eller liksom någonting negativt laddat, medan en snopp är mer en symbol för styrka eller manlighet eller vad det nu kan vara liksom. Och hennes motivation eller syfte, eller vad man ska säga, tror jag är att skapa någon typ av dialog. Medans jag tror att Dan kanske är mer ute efter att liksom skälla ut folk.
Ja.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, men det tror jag också. Alltså att hon, ja men hon vill ju skapa en
diskussion. Och det är ju ganska sjukt att ett naket kvinnokön är så provocerande i dagens samhälle att vi på något sätt säger att hennes verk är provocerande i likhet med Dan Park. Det är ju helt sjukt.
Ja.
Det om någonting är provocerande, tycker jag.
Men har de tagits upp på det sättet? Alltså någonstans?
Alltså i samhörighet menar du?
Ja.
Ja, alltså bara för någon dag sen så såg jag att Dan Park då hade gjort en vad ska man säga, en karikatyr av Carolina Falkholts målningar. Han hade gjort en snippa och så hade han satt taggtråd runt, eller målat taggtråd runt. Och det är ju liksom en kommentar mot Carolina som liksom vill släppa fittan lös, eller vad man ska säga. Medan han då visar i sitt verk att den ska stängas in, eller den ska
fängslas. Liksom.
Ja. Och det var ju också en SD-politiker som i Sveriges riksdag, hör och häpna, sa att hon tyckte att konstnärer som målade snippor på väggarna i skolor ska fängslas. Så det är väl, jag vet inte om den dagen då, om han liksom visar sina sympatier i det här verket då med att han fängslade snippan.
Men tror du att det liksom kräver samtidskonsten provokation, alltså för att få uppmärksamhet? Har det liksom blivit rutin på det?
Ja, nej, det tror jag inte, men jag tror att det är ett verktyg.
Ja.
Alltså jag tänker som, jag vet att bloggerskan Isabella Lövengrip, alltså Blondinbella, hon sa det för flera år sedan att liksom egentligen den enda anledningen till att hennes blogg har blivit så stor är för att hon har provocerat. För att då har någon tidning lyft upp det eller någon annan bloggare har kommenterat det hon har skrivit eller sådär. Och man kan se det ganska tydligt om man går in på hennes blogg att om det är så att, alltså man scrollar ner på sidan och så ser man att hon har ett inlägg där det står typ åh, mitt nya shampoo har kommit eller åh, kolla, nu är min sminkserie nästan klart. Så är det liksom typ 7 av 10 gånger så under det här inlägget så finns det alltid någon typ av provokation.
Ja.
Alltså det kan vara så här att feminismen har gått för långt eller rabies feminister hit och dit eller jag vill inte att min son ska vara på det här och det här fjolliga sättet. Alltså det är den typen av provokation som hon vet kommer att få Twitterstorm och att Aftonbladet ringer och sådär. Och då blir det liksom att släpper man då en sån nyhet om att hon släpper nytt schampo, då är ju det första de som klickar på hennes blogg ser.
Ja.
Så att det är ju ett verktyg i det sättet också. Alltså samma sak där med att lyfta upp den här typen av frågor. Man skulle ju kunna säkert lyfta upp frågan om sexualiseringen av kvinnor på ett annat sätt än på det sättet som Carolina gör.
Mm.
Men det känns ju att, som att det blir mer effektivt på det sättet hon gör.
Mm.
Medan Dan Park, Dan, ah, jag kan inte bestämma mig vad han heter, att han använder det inte som ett verktyg utan det känns lite som att det är provokation för provokations skull. Jag hoppas ju inte att han är mentalt störd och tycker liksom att ja, jag sa det. Nazister är mentalt störda. Jag tycker det.
Jag håller med. Alltså det, nej men jag förstår liksom inte ens. Och sen blir man ju ännu mer fundersam nästan på den här galleristen som liksom tar in sånt. Jag måste kolla upp honom nu, känner jag.
Ja.
Mm.
Märklig snubbe. Och jag har nog aldrig stött på någon människa som är så räddhågsen heller. Att det är liksom, det känns som att han är lite oförberedd på att det kommer bli liksom reaktioner. För det hade ju samlats en demonstration kan man säga utanför hans galleri vid det här vernissaget då. Som demonstrerade, skrek och det var väl några som kastade saker också. Sådär. Och, alltså, jag menar inte att, men alltså, man måste ju vara lite beredd på att det kan bli så. Jag ser inte att det är rätt att det blir så att folk ska kasta saker, det tycker jag inte. Men man får ju räkna med att det kommer vara protester och demonstrationer och sådär.
Ja, och jag menar, det måste ju vara förväntat.
Ja.
Liksom.
Jag kan tänka mig att det ligger i hans PR-strategi, men det som stör mig är inte provokationerna, liksom, demonstrationerna så. Utan det som stör mig det är att när konstnären fraktades bort av polisen så tyckte han att det blev så hotfull stämning bland demonstranterna att han stängde igen galleriet och åkte hem. Och då har han sagt i tidningen att han tyckte att polisen gjorde fel som inte gav honom poliseskort eller polisskydd från demonstranterna som han uppfattade som väldigt aggressiva. Och jag vet att det var i någon tidning som han beskrev det här förloppet, så sa han liksom att de hade kastat saker på rutorna då. Och i en annan artikel så hade han sagt att folk hade krossat rutorna på galleriet. Alltså att han hade spett på lite då.
Att han hade gjort det själv? Inte.
Nej, alltså att han beskrev exakt samma händelseförlopp. Att när polisen hade tagit konstnären och han skulle ta sig hem, så var det liksom i första tidningen så sa han att han var rädd på grund av att demonstranter hade kastat saker på hans fönster tidigare.
Jaha.
Men när han beskrev det i en annan tidning så lät det precis som att demonstranterna höll på att kasta stenar och hade sönder alla hans rutor på galleriet medan han försökte ta sig till en taxi.
Jaha, ja. Överdrifter.
Ja, det låter lite så.
Mm. Men hur har det kommit ut något nytt om hon Falkholt? Hur är det? Kommer hon få betalt för den här stora graffitimålningen? Eller?
Jag vet faktiskt inte. Alltså, det enda jag har hört är att hon har skrivit själv att hon ska skicka ut en påminnelse och att det kommer gå till inkasso annars. Men jag har inte hört någonting mer än så. Och jag tror att det är väl så att det har inte gått tillräckligt lång tid för att det ska kunna gå till inkasso. Och hade hon fått betalt så har ju hon egentligen inte någon nytta av att det kommer ut att hon har fått betalt heller. För jag menar, är det så att de betalar henne, då gör ju de rätt för sig. Även om de har gjort fel liksom tidigare, så har de ju ändå gjort någonting rätt då.
Mm.
Så att jag vet inte. Jag tycker egentligen inte det är det viktiga om hon har fått betalt eller inte just nu. Utan det är väl vad som händer om hon inte får betalt efter påminnelsen som är spännande att se.
Ja, men det lär vi få veta.
Ja.
Vad som händer.
Eller hur? Men kan vi inte gå över till någonting roligare?
Ja, ska vi... Har du någon ordvits på lager?
Nej.
Nej. Fasiken, Rebecka, det hade jag ju förväntat mig.
Åh, jag hade en för några dagar sedan som jag gick runt och skrattade åt mig själv åt. Men gud. Nej, jag kommer faktiskt inte på någon nu.
Nej, du får se till när du kommer på henne.
Ja, eller hur?
Nej, men jag tänkte på det här att det faktiskt finns någonting idag som görs årligen, alltså SMI-ordvitsar.
Och det är så himla kul, för någon vecka sedan så var det ju Almedalsveckan. Och då spenderade ju Göran Hägglund ganska mycket tid i sitt stora Almedalstal åt ordvitsar. Han beskrev då att så här, finns det några göteborgare här? Och så sa han att nu ska vi transportera oss till trädgårdslandet, för det är där oppositionen sitter och påtar. Och så kom det liksom ordvits efter ordvits att Miljöpartiet, de vill inte ha något rotavdrag. Alltså så.
Mm.
Och Jonas Sjöstedt, han vill inte ha någon ginst i välfärd. Alltså det var så himla mycket så dåliga grejer. Det enda som var lite kul, det var att han sa att och Gudrun Schyman tar ett feministiskt initiativ och bränner all klöver.
Mm.
Det är liksom en blinkning från några år sedan när hon brände upp 100 000 kronor i Almedalen för att visa på hur stor löneskillnaden på ett år är mellan män och kvinnor.
Ja. Men det här att han använder ordvitsar så mycket då, tror du han vinner något på det?
Jag tror att han trodde det. Problemet är att det kom så många. Alltså han höll på i säkert 6-7 minuter med de där ordvitsarna. Och de bara kom en efter en efter en efter en. Alltså som att de var styltade uppe på ett papper. Det roliga med ordvitsar är ju att de kommer spontant.
Ja, det kan jag tycka. Och speciellt om de inte... Om man inte gör det avsiktligt heller, utan det bara blir.
Ja, eller hur?
Ja.
Man kommer på det lite medan man säger ordet, liksom.
Ja. Var kommer det här behovet ifrån att tävla i ordvitsar? Är det för att det är spontant, eller för att det ska vara spontant? För vad jag har sett liksom på klipp från den här tävlingen, så är det ganska mycket så där, de får en bild och så ska de hitta på en ordvits som den, alltså fort. Det blir typ en duell.
Nej, men jag tror det. Alltså, dels så tror jag att det är ganska lätt humor. Så att de flesta kan nog förstå en ordvits, även om stockholmare har lite svårare att förstå utifrån min erfarenhet då. Men nej, generellt så det är ganska lätt humor och det är så här, det är lite putslustigt. Det är liksom inte det här asgarvet, utan det är väl kanske snarare en liksom en glad min eller att man fnissar till. Så, och det är ingen farlig humor. Alltså, viss humor som ironi och sådär, det kan ju vara väldigt vass och säga någonting och blottlägga någonting, medan en ordvits känns lite som så här gamla fars Sverige liksom.
Jag är väldigt oskyldig. Liksom, ah, men det är nog rätt i. Och liksom, är det så, desto sämre ordvits, desto bättre är den.
Ja, alltså ordvitsar får inte vara för smarta, för då liksom tappar den hela den här snabbheten.
Ja.
För det är ju inte bara det att du ska komma på den snabbt, utan de som lyssnar måste kunna hänga med också vad det är som avses liksom.
Jag tänkte på det också. Kan det liksom vara vissa likheter med så här poesi?
Du vet, och så här... pratande om poesi, jag hatar poesi.
Jaså, okej. Men jag menar...
Alltså, det är nog det värsta jag vet. Du vet, det pågår en halv evighet. De som läser upp det låter kliniskt deprimerade. Och det tar aldrig slut. När man hoppas för allt i hela världen att det där var sista meningen. Så kommer en jävla vers till.
Men det jag menar är liksom så här att det finns en viss rytm. Jag tänker med en ordvits, som du sa, den får inte vara för komplicerad.
Nej.
Och det kanske också innebär att den får inte vara längre än två meningar. För att liksom ge effekt. Alltså
en ordvits ska ju bara vara en mening. Eller två. Typ, ser du det fönstret där? Där har jag släckt. Alltså det ska ju vara den typen av liksom... struktur på den.
Ja.
Annars så... Nej, annars så blir det för komplicerat.
Men liksom... Nu tycker jag att liksom alla gör ju ordvitsar till höger och vänster. Nu för tiden. Alltså, jag vet inte hur det har varit förut. Som du säger liksom så att jag använder gamla morfar. Liksom.
Men jag tror att det går i cykler och att det är... Alltså, om man kollar på så här, liteskomik och sånt, alltså när man har ju, när man gör eller så här, man tar en kändis och klär man ut och så gör man en parodi på det, alltså typ Robert Gustafsson gör vad heter han nu, han som kör motocross.
Motocross. Nej, men här kör vi motocross. Oj, nu vet jag
nej,
inte.
Nej, men nej, det är väl speedway? Är det han? Det? Jag är inte bitter.
Ja.
Tony Rickardsson.
Tony Rickardsson, ja.
Ja. Nej, men att det känns som att det var någonting som gjordes väldigt mycket på typ 40, 50, 60. Alltså att det var den här fars- och revy-tiden liksom. Men det har ju kommit tillbaka jättemycket om man tänker på Partaj och Anna Blomberg. Komikern har ju ett program på SVT Flow, tror jag det är. Där hon gör olika karaktärer. Typ Jimmy Åkesson har jag sett någon bild på när hon ska försöka vara honom.
Ja, men det har jag också sett. Det är mycket ordvitsar där.
Alltså?
Nej, jag frågade. Är det det?
Jaha, nej, jag har inte sett programmet
Jaha.
faktiskt, utan jag har bara sett den där bilden på när hon står och utklädd till Jimmy Åkesson.
Ja. Men det som var kul när jag såg klipp om det här också, SM i ordvitsar, det verkar vara väldigt blandade åldrar. Alltså
Ja.
det är liksom dels så här lite klämkäcka unga killar, och så är det samtidigt liksom den här gamla gubben som ser lite grå och tråkig ut. Som
Ja.
liksom ändå kan få fram poänger.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag vet att det var någon som intervjuade Göran Hägglund och sa det att liksom, skulle det gå dåligt i valet så kan du alltid vara med i SM i ordvitsar.
Jaha,
Så sa han det att ah, jag siktar nog på att bli omvald, tror jag.
ja.
Synd, tänkte jag.
Ja.
Jag tänkte att jag skaffade ju körkort för inte så länge sedan. Jag tror det är 2 månader nu eller om det är 3. Och jag är en sån person som inte lyssnar på speciellt mycket musik. Jag tycker väldigt mycket om musik, men det är väldigt sällan jag lyssnar på det liksom aktivt så. Jag lyssnar mer på poddar i så fall, men nu när jag har fått körkort så när jag kör bil så lyssnar jag på mycket radio för att det är liksom, ja, det låter i bilen, det är lite trevligt sådär. Och just nu så spelar de en låt jättemycket. Och jag har funderat på om det är så när du skaffar körkort, kommer du ihåg att det var någon låt som var väldigt populär då?
Oj, jag tror inte att jag lyssnade så mycket på radio, utan jag hade väl liksom, jag hade ju köpt min bil typ en vecka innan jag tog körkort. Och så hade jag köpt en stereo. Och så hade jag liksom fixat alla CD-skivor jag skulle ha i den.
Jaha,
Ungefär
okej.
så var det nog. Jag tror inte jag lyssnade så mycket på radio.
Nej, alltså för jag tänker så här, min teori är att man har ju oftast liksom, ja du vet, man har Céline Dions My Heart Will Go On och så tänker man på det där lågstadiediskot när man äntligen fick dansa med den där killen som man var jättekär i.
Ja.
Och så har man liksom det minnet latent i sig att så fort, alltså även om man har den 15 år senare så är man där i den här liksom 8-åringens kropp. Och liksom
Ja.
känner de här liksom fjärilarna i magen och eller om man gjorde något pinsamt och så var det någon låt som var i bakgrunden så liksom påminns man om det hela tiden.
Ja, och då byter man direkt kanal om den kommer.
Ja, men lite
Ja.
så. Har du någon låt som du förknippar med liksom med att köra bil?
Oj, jag vet inte. Jo, oh, men herregud, det har jag ju. När jag var liten, min pappa har en sån här, nu är den ju skitgammal, eller den är lika gammal som jag, kan man säga. Så då hade han sådana här kassettband och då spelade han alltid Meatloaf. Hade han det albumet. Och då finns det en låt, och vad heter den? Nej, jag kommer inte på nu vad den heter, men det är från det här
Ja.
Battered of Hell-albumet. Så det
Ja.
albumet, och så lyssnade jag mycket på Magnus Uggla vet jag också, när jag var liten.
Ja.
Men har du någon?
Jag har fått en låt som jag så här. De spelar den så ofta så jag hatar den, men jag tror ändå att det kommer bli en så här hatkärlek till den där låten senare. Jag vet, när jag åkte bil med mina föräldrar så lyssnade vi väldigt mycket på Queen.
Ja, det
Och
gjorde vi också. Ja.
ja, och även David Bowie och sådär. Men den typen av musik lyssnade pappa på även hemma. Men det fanns en skiva som var i bilen hela tiden. Som inte liksom åkte fram och tillbaka. Så det var en Edith Piaf-skiva.
Jaha.
Och det enda jag liksom kunde sjunga med i då, det var ju den här La Vie en Rose, eller vad den heter.
Mm.
Så den är min åka bil hemma-skiva. Och jag vet, det var någon gång när jag och min mamma och, eller mina föräldrar, de är dansare.
Mm.
Så att de har, när de har lärt sig nya saker, så här, nu har vi lärt oss att göra musikanpassningar i dansen. Så har man suttit och räknat musik med dem.
Mm.
Och då vet jag att det var någon gång när vi åkte upp till mormor, så, som var liksom en och en halv timmes resa, eller om det var två. Och då lyssnade vi på en dabbasslåt hela vägen och räknade ettor då för att kunna pricka in dem sen när vi skulle dansa.
Mm-hmm.
Så den är också en sån här åka bilåt. Men min har blivit den här, alltså jag vet inte vad varken låten eller artisten heter, men det är den som är så här wave after wave, du, tror jag. De sjunger i alla fall wave after wave.
Aha, något okay. Sånt. Har den blivit nu, liksom, det är när du kör bil?
Ja, i alla fall precis i början när jag körde bil.
Ja.
Nu har jag inte hört den på några dagar, men innan så var det som att jag råkade liksom pricka in varje gång jag satte mig i bilen, så var det dags att spela just den låten.
Ja.
Oavsett liksom vilken tid på dygnet det var, så var det liksom, jag körde ut på grusvägen och då började den låten.
Mm. Men jag vet, det har varit så här, vi åker ju ner till Småland varje år, varje sommar. Och då är det liksom, då lyssnar vi på radiobilen.
Mm.
Och då finns det ju alltid de här sommarplågorna. Och då har de väl blivit ganska så här innötta, alltså på radiostationerna också, att de liksom spelas hela tiden. Så det där har väl varit några gånger, jag vet inte om det var ungefär 2 år sedan som den här Veronica Maggio... Välkommen in heter den väl.
Mm-hmm.
Och den spelades alltså hela tiden. Det var liksom så här, tog den slut på en kanal och så bytte du till nästa.
Ja,
så var den där. Ja. Men så, sådana har man ju. Så den låten kombinerar väldigt mycket med Småland. Ja. För att jag åkte dit.
Men har du någon så här barndomslåt som du skulle liksom, om du skulle välja ut en låt som skulle symbolisera din barndom som var viktig där. Vilken skulle det vara då?
Alltså det var ju lite så här, jag var lite udda när jag var liten. När jag var liten, det har inte gått över än. Jag blev lite hjärntvättad av mina föräldrar kanske. Jag lyssnade på så här gammal musik. Alltså jag lyssnade på mycket Beatles, mycket Cat Stevens och så där. Så när hela den här vågen kom med typ Backstreet Boys och Spice Girls och de här.
Mm.
Då hängde inte jag med på den. Men det gjorde alla andra.
Ja.
Så då blev jag ju jätteutanför. Och alla hade såna här Spice Girls-bilder som de bytte med varandra. Och sådär.
Det hade jag. Jag hade ett helt album. Alla bilder utom en hade jag.
Oj, det var många som hade det.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag fick någon gång... Alltså det fanns ju några bilder som... Som typ fanns i alla såna här pack som jag köpte. Och jag kommer ihåg att jag fick några sådana av en kompis. För i hemlighet så ville jag väl egentligen lyssna på det där. Men jag vågade väl inte säga det. Jag var väl lite udda. Men... Ja, som liten.
Ja, alltså vilken låt har varit viktig i ditt liv sådär när du var liten?
Magnus Uggla-låt. Det är säkert typ... Jag mår illa. Eller något sånt. Tror jag. Det var säkert något sånt som jag skuttade runt till. Liksom.
Ja.
Här hemma. Man säger så. Men sen har ju andra låtar. Jag tycker det där har blivit. Mer. Alltså det här att man fastnar för en låt. För en viss situation. Det tycker jag har blivit mer påtagligt. När jag har blivit äldre nästan.
Alltså man blir lite nostalgisk menar du?
Nej, utan det här att man förknippar en låt med en specifik händelse. Eller sådär. Jag tänker mycket så här när man tar en resa till exempel. Eller när man gör någonting annorlunda som man inte brukar göra. Eller man är på en speciell fest eller någonting.
Ja.
där kan jag istället fastna för låtar, känner jag. Om det är liksom lite längre period, du vet om man reser bort och hör samma låt varje dag i 5 dagar eller sådär, så fastnar den.
Ja, just det.
Men när jag bodde i Grekland förut, då bodde jag ju kollektiv. Och då fanns det en låt där som den spelades typ varje kväll. Och vi dansade i köket och det är en jättefin låt. Vad heter den då? Ja, men det handlar, den heter JCB, alltså som låten heter det. Som alltså grävmaskinsmärket. JCB. Och det handlar om en pappa som tar med sin son till jobbet. Och han kör ju då en sån här grävmaskin. Och den är jättegullig, jättebra låt. Den borde du lyssna på. Men det är en sån här, om jag hör den. Den är liksom inte, det är ingen som spelas på radio eller något sånt där här. Men när jag hör den eller när jag spelar upp den, då är jag tillbaka i det köket där. Då kan jag känna typ alla dofter och folk som dansar och
Ja,
sådär.
härligt.
Har du mycket sådana från...
Ja, alltså jag har mer liksom en artist, kanske snarare. Skulle jag välja ut en låt till min barndom så skulle det vara Do You Really Want Me med Robin. Det var min stora idol när jag var liten och jag ansökte om att vara med på Småstjärnorna med den låten och fick åka på audition och sådär. Och jag klippte mig i samma frisyr som henne och när hon var med i Melodifestivalen något år och inte gick vidare så grät jag hela natten och
Oj.
sådär. Men jag kan känna det att när man hör hennes nya låtar som hon har släppt de senaste åren så är det liksom att jag påminns om hur mycket jag tyckte om henne och jag kan bli väldigt nostalgisk i det. Alltså även om inte de låtarna spelades så kan jag ändå liksom tänka tillbaks på att när jag var på en konsert i Båsta där hon spelade så hittade jag 2 stycken tjejer i min ålder. Och precis innan de skulle gå upp på scen så smet vi upp på Robins hotellrum. Alltså det låg ett hotell precis bredvid tennisbanan där hon skulle spela. Alltså det var ju liksom inga vakter eller så där alls. Så att vi gick bara upp och så tänkte vi liksom att ja men hon är ju stjärna så hon bor ju högst upp. Och det gjorde hon. Det var ju bara det att det var ju liksom som ett stort vardagsrum eller ett konferensrum eller så där. Som de satt i och det var högst upp. Så när vi kom upp där så frågade vi om vi fick varsin autograf och det fick vi. Och sen efter konserten så gick vi ju till samma hotell då för att då ville vi träffa henne igen och säga att hon var duktig och sådär. Och då var jag så starstruck för då hade jag ju fått med mig kameran. Det hade jag ju inte fått första gången liksom. Så då skulle jag ta ett foto på henne men jag ville inte släppa min blick från henne. Så att jag liksom måttade kameran där jag trodde att hennes ansikte var. Det visade sig att jag råkade ta en bild på hennes bröst istället.
Spännande.
Hon hade ju polotröja på sig så att det var ju liksom inte så.
Ja, det var ganska oskyldigt då i alla fall. Ja.
Ja, så jag har från hennes haka ner till hennes bröstkorg.
Ja.
Men jag fick en bild på henne bredvid mig också som min mamma tog. Så att jag har
Nej,
liksom.
men vilken tur.
Ja, det var väldigt roligt.
Nej, men alltså om man tänker så där, inte bara låtar utan artister liksom. Då är det ju liksom Oasis för mig. Det var slutet på högstadiet, början på gymnasiet. Så, alltså jag var typ besatt av dem. Men idag är det ju sådär, jag hänger inte med i vad de gör idag. Jag tror inte ens jag har deras senaste album. Nu har de ju gjort slut. Eller de spelar inte ihop längre, de där brorsorna. Men då var det också att jag åkte ju på konserter med dem. Jag tvingade ju min pappa att vi skulle åka till Irland och se dem. Så pappa tog med mig dit.
Vad snällt av honom.
Ja, visst var det. Och då var det liksom så här att Den här konserten, det var liksom en utomhusplan eller någonting. Och det här, det låg några kilometer från liksom stan där alla bodde som skulle liksom se konserten. Det var jättemycket folk. Många roliga minnen därifrån. Vi satt på gräset, jag och pappa, och det här var ju några timmar innan konserten. Så var vi där tidigt. Och då säger pappa till mig, han bara så här, ser du att det är någon där uppe i fönstret? Vid ett hus som var liksom bakom scenen. Och så sa pappa liksom så här, han kikade väl då, han liksom, kan det vara någon utav dem? Liksom sa han. Och så gjorde ju pappa det stora misstaget att han pekade. Alltså han pratade ju svenska med mig då, men liksom han pekade mot fönstret. Och då liksom så är så här typ tjejen bredvid oss. Hon ser ju att han pekar och liksom och bara skriker och så springer alla dit. Och då var det ju liksom Liam Gallagher som var där uppe. Ja, så det var lite kul. Men sen efter konserten när vi skulle ta oss hem då. Då hade alla bussar ställts in. För de tyckte väl inte att den här publiken var så trevlig. Så det fanns inga busschaufförer som ville köra. Så då fick ju liksom alla gå in till stan. Och det kommer jag också ihåg när hela det här publikhavet liksom gick. Och så sjöng de just en Oasis-låt. Liksom.
Såklart.
Ja. Och
Ja, vad
liksom,
fint.
det var jättehäftigt. Där har jag, om jag hör den låten, då är jag tillbaka där. Nu babblar
Ja. Vi får aldrig, alltså det blir alltid två punkter över.
skitlänge. Ja, det är alltid så. Vi får spara till nästa gång.
Ja. Då är det dags för oss att säga hej då.
Hej då.
Vi ses om, eller vi hörs om 2 veckor igen.
Det gör vi.
Och tack så jättemycket till Vincent Vischer som har gjort den fina vignetten. Den heter En kärlekssång och kan hittas på Spotify. Hej då!
Hej då!